välkomna till Parabolpodden, idag med mig Nadja. Och vi har med oss en gäst idag och det är Masoud Kamali. Hej och välkommen Masoud, hjärtligt välkommen.
Tack så hemskt mycket.
Kul att ha dig här. Och Masoud, du är ju professor i socialt arbete och sociologi. Och du har ju även skrivit för Parabol. Så idag ska vi prata om Iran bland annat. Och närliggande teman och så. Hur är läget annars?
Om jag säger att det är bra så har jag inte sagt sanningen. Så med tanke på vad som händer i omvärlden. Mm. Med tanke även på vad som händer i Sverige med den regering vi har. Mm. Och som är också medskyldig i folkmordet på palestinierna. Och även det som händer i Libanon utan att höja rösten och säga vad som händer mot brott mot internationell rätt och så vidare. Och det som händer i Palestina och Iran och Libanon också.
Mm. Visst. Absolut. Jag tänker att jag skulle vilja fråga dig lite om den så kallade motståndsaxeln. För jag tänker att det är inte självklart att alla vet vad det är för någonting. Skulle du vilja berätta lite om motståndsaxeln?
Alltså motståndsaxeln i så att säga, Västasien eller i det området som är det muslimska så att säga, sättet och framförallt naturligtvis som en del av shiitiska muslimer som är där. Motståndsaxeln egentligen började formas efter iranska revolutionen 1979. Och när Khomeini tog makten i Iran och lyckades då störta det av amerikansk ledda och stödda regimen Pahlavi i Iran. Och från dag två naturligtvis USA började sin fientlighet och inte bara USA utan det europeiska länder också, det vill säga den imperialistiska världen började motarbeta den iranska revolutionen som egentligen var då hade en stor folklig stöd. Och då vet vi att USA låg bakom Irakkriget och att Irak attackerade Iran. Och då började formas en så att säga internationellt utan internationellt så att säga i området rörelse mot det amerikanska framförallt och imperialistiska ingripandet i många länder som vi vet började även så långt tillbaka som modernitetens historia mot Muhammad Ali i Egypten, mot den egyptiska revolutionen 1917, bombandet av egyptiska basaren, Palestinafrågan, attackerna och fördrivningen av Palestina av sionisterna och mest av USA och Europa. Militärkuppen i Irak, militärkuppen i Iran framförallt 1973 och så vidare. USA har och runt 10-12 militärkupp i Turkiet. Alltså i alla dessa länder. Så USA har lagt sig i och så att säga ville ha sina marionettstater, satellitstater som vilken shahen var också. Eftersom det störtades så började fientligheterna förstärkas och då bildades en motståndsrörelse som så att säga kallas för av Iran stödda. Vilket är helt också imperialistiskt tycker jag och väldigt fel benämning eftersom exempelvis den shiitiska rörelsen i Irak är längre tillbaka än vad islamiska revolutionen i Iran var. I Egypten detsamma. I så att säga Palestina-rörelsen var långt innan överhuvudtaget islamiska så att säga, regimen formades i Iran. Så det här är ett sätt att delegitimera. Det är ett sätt att ta ifrån legitimiteten av folkets motstånd mot imperialismen, mot utländska ingripandet i landet och i området. Så den rörelsen egentligen formades och förstärktes efter den iranska revolutionen. Man kan säga att den iranska revolutionen 1979 gav en någon form av förebild att det går med ideologiska så att säga, medel och med antiimperialistiska motstånd så att säga, krafter mobilisera mot och vinna och störta så att säga regim i Iran som var diktator och också stöddes av USA och väst. Så att motståndsrörelsen är en rörelse som egentligen trots att de har gemensamma mål men de är väldigt olika. De är absolut inte detsamma. Den även om många av dem är shiiter. Jag menar houthierna i Yemen, i Irak, i många andra länder. Du kan också ha sett Hamas som inte är shiit utan det är sunniterna. Men också Hezbollah som var långt ifrån iranska revolutionen formades, kämpade och besegrade även israeliska invasionen 1982.
Ibland kan man ju till och med höra att folk säger iranska proxys till exempel, eller jag tänkte på det du sa om att Iran stödda, och hur ser du på det begreppet?
När man tycker det är väldigt intressant. Om man tittar på amerikanska proxy i området och i världen, de nu för tiden med Trump-administrationen inte ens döljer att det är amerikansk proxy. Jag menar alla de här länderna runt Persiska viken. Alla de här små länderna som är hemska, de inte gör någonting utan finansierar folkmordet på palestinier. Finansierar israeliska arméns attacker mot Libanon. Och härbärgar amerikanska baser i alla dessa länder. De här är amerikanska proxy. Du har hela NATO i området, även Turkiet, de är amerikanska proxy. Alla dessa länder arbetar med USA och för USA och indirekt och direkt i vissa fall som arabstaterna gör för Israel och i området. Och det kallar man inte för amerikanska proxy. Men eftersom en del av motståndsrörelsen stödjer Iran och tycker att det är gemensam sak i det här fallet, då blir det proxy. Och då är det negativt. Precis som den gamla tiden när det var socialistiska rörelser i alla länder. Alla anklagades att vara en proxy för Sovjet. Och det är en lång tradition som är ovetenskaplig. Det är oriktigt. Det har ingen historisk fakta. Tvärt emot, det är vad de säger. Det döljer det amerikanska proxyn, det amerikanska imperialismen. Hela Europa arbetar för USA. Vi har sett i all sanktioner mot Iran, allt vapen, allt leveranser till Israel. Och den nuvarande svenska regeringen högt inblandad i att skicka dronare till Israel som mördar barn och kvinnor och män och alla. Så det här med proxys, det är verkligen någonting som naturligtvis de etablerade medier, mainstream-medier, vill dölja och prata inte om det.
Ja, då känns det som att det dels sker en väldig urvattning av begreppet, vad det faktiskt betyder när man börjar kalla allierade för proxys. Alltså, tänker jag bara spontant.
Precis, ja, så är det.
Ja, okej. Och du nämnde om att motståndsaxeln på något sätt bygger på en gemensam ideologisk grund. Vad skulle du säga att den ideologin är för någonting?
Först och främst är det antiimperialistisk, egentligen. Mm. Även om då används islam i vissa fall och vissa branscher av islam som så att säga ideologiska paraplyn för den kampen. Men egentligen det politiska islam har använts mot imperialisterna hur länge som helst. I Suez, krisen och väldigt mycket annat. Så att det är klart att det är en motståndsideologi man gjort av religionen, de här grupperna, och använder sig av mot imperialistiska så att säga etablissemanget i området, och också deras ingripande i interna politiken i det området. Det har varit länge innan den nya revolutionära islamiska så att säga ideologin var Baas-ideologin, vet vi. Både i Libyen, i Irak, i Syrien, Baas-rörelsen var ett socialistisk arabisk rörelse mot imperialismen. Så att det tar man många olika så att säga överbyggnader när man, eller ideologiska paraply för att kunna ena motståndet mot det övermäktiga och väldigt starka imperialistiska, militärt starka och ekonomiskt starka imperialismen. Så att på samma sätt som USA har klumpat allihopa all motstånd mot landet och mot imperialismen, att vara kommunister eller så att säga sovjetproxyn. Och vi vet hur många nationalistiska ledare som fallit offer för amerikanska ingripandet. Nasser i Egypten, Mohammad Mossadegh i Iran. Ingen var socialist under den tiden, eller islamist för den delen. Men just USA hade andra så att säga intressen i området. Som alla nationalister Och de som var mot USAs ingripande kopplades till Sovjet och var farligt för det amerikanska, så att säga, herraväldet i världen.
Mm. Just det. Och den antiimperialismen som du nämnde, är det att det framförallt handlar om rätten till självbestämmande och suveränitet, eller har det i Irans fall sett ut på något annat sätt?
Nej, men så är det. Om man tittar på iranska revolutionen till exempel, så det hade tre så att säga slogans eller tre krav som fördes fram på gatorna. Och det var frihet, republik och självständighet. Det är de tre orden som hela tiden ropades i ett år av revolution. Två av dem som var frihet och republik, vet vi. Republik naturligtvis är kvar, men det blev islamisk republik när Khomeini la sig i. Det var inte tal om islamisk republik, men det blev islamisk republik. Och som inte riktigt är det republik som ska vara, utan det har en ledare som över de här institutionerna bestämmer också. Det är det som har hänt. Och friheten vet vi att det begravdes den dagen de religiösa grupper tog över. Vi ska inte glömma att iranska revolutionen skedde inte med... Khomeini var till förvisso ledare och den de facto ledare för revolutionen. Men revolutionära grupper som tog makten var nationalister där inblandade och många andra grupper. Så att det var inte bara religiösa. Men de gjorde en statskupp med att de ockuperade amerikanska ambassaden i Teheran, och sen började attackera andra grupper som var med i revolutionen, och revolutionära grupper med avrättningar och förföljelse och så vidare. De två, så att säga, slogans dog eller dödades mer eller mindre. En är kvar, och det är självständighet. Och det är det som USA har problem med.
Mm.
Det är det som imperialismen har problem med.
Just det. Och Iran driver ju en kamp mot USA. Skulle du säga att underblåser USA sekterismen i regionen i Västasien?
Det gör det. Alltså, det är en lång historia tillbaka som iranska royalisterna i exil vill glömma och ljuger väldigt öppet om. Och det är shahen, för innan islamiska regimen tog makten då i Iran. Även shahen var väldigt mycket mot det här intriger som USA och framförallt Israel hade i området. Som vi vet, Israels politik och den etablerade föreställningen var att eftersom Israel är ett litet land jämfört med Egypten, jämfört med Iran, jämfört med Turkiet, jämfört med Pakistan i området, för att få herraväldet i området så kan inte bara lita på USA, att USA också från bakdörren kontrollerar den pakistanska regeringen eller Turkiets regering, men nu plötsligt kan inte kontrollera Iran. Och då ville israelerna att alla de andra länderna skulle slås sönder i små enheter. Vi vet där historien om Sudan, vi vet historien om Syrien, Libyen och så vidare. Och för Iran hade de samma plan. 1973 blev den planen känd, alltså fyra år innan revolutionen. Och shahen blev så förbannad, och det är därför att inte informerade USA när Egypten ville attackera 1973 Israel. Och de blev jätteförbannade på honom för att han tyckte att de vill dela Iran. Och då var det tal om fem så att säga delar. Kurderna skulle få sitt eget självbestämmande och sin egen region och också naturligtvis land. Balucherna, araber, turkmener, alla de här skulle bli självständiga. Turkar framförallt, med Azerbaijan som också Israel väldigt öppet har sagt. Alla de här skulle slå sönder och Iran skulle bli en liten land där i mitten som i Syrien idag. Att inte kan göra någonting utan USAs tillåtelse och Israels tillåtelse. Och det är precis det vad de gör. Det är precis som USA och Trump också erkänt. Han har sagt det att under senaste kriget de har gett en massa vapen till kurderna för att attackera Iran. Problemet var en del av de här kurdiska grupperna har sett vad som har hänt i Syrien. De mobiliserade så att säga kurderna i Syrien mot Assad. Men när Assad föll och de här religiösa zionisterna tog över i Syrien, så sa USA till kurderna, lägg ner vapen och acceptera det nya styret. Och därför det iranska kurder en del sa att de kommer att svika oss också. Men den planen finns. Och det är planen när det slås sönder Iran.
Så att sticka det inte... upp det i små etnostater.
Precis, och inte bara Israels intresse och USA, vilket det är så att säga, primära. Också de här små arabiska länder runt Persiska viken, det vill säga USAs proxy i området, som också vill slå sönder Iran i små...
Och vad är poängen med att slå sönder i små stater, små etnostater? Varför vill USA det här?
Ja, för att då blir de beroende av den amerikanska armén, amerikanska staten. Det har vi sett exempelvis, de här små länderna runt Persiska viken. De var en del först av det ottomanska riket. Sen var det Egypten hade en del av dem. Men vad de gjorde, England och USA, delade dem. Alltså, de satt på, hade en karta helt enkelt. Det vet vi idag, det postkoloniala studier har visat. Man hade en karta, så här är, precis som i Afrika, raka linjer. Här är Arabemirater, här är Kuwait, här är Egypten. Här är, och så det, att de får detta ottomanska rikets provinser blev land. Iraken av dem. Det var en Syrien detsamma. Så Palestina och Israel skapades sen. Så man har intresse av att slå sönder de små enheter som inte kan lita på sina egna militärer, utan det är USA. Precis, Israel är också ett litet land, men det är beroende av USAs militära, så att säga, stöd. Så USA och NATO kommer att styra världen, det är klart, det vet
vi. Kan komma och rädda.
Rädda världen.
Ja, precis.
Hemska nationalister.
Syrien till exempel föll ju 8 december 2024. Vad skulle du säga, att, och den nuvarande regimen har ju liksom brytit all försörjningslinjen, om man tänker att ja, Syrien var en viktig transport, alltså för vapen till motståndsaxeln och så. Hur ser det ut idag? Hur är din syn på det?
Jag menar, Assad var inte något frihetskämpe någon gång eller någonsin. Hans pappa naturligtvis var en del mot fransmännen som hade makten där. Men han var allierade med Iran och av många anledningar. Men han var aldrig någon som kunde stå med Iran mot Israel. Det har han aldrig gjort. Även i kriget i Libanon. Det enda som gjorde kunde möjliggöra att Iran kunde skicka lite vapen till så att säga Hezbollah och hjälpa in därifrån. Och det vet vi att sedan Irakkriget var en plan att bryta det shiitiska bältet i området. Och det började med Afghanistan. Att man mördade Massoud som var där och på 80-talet. Och den efter Sovjets fall då, på 90-talet då, också fortsatte med stöd till talibanerna. Vi vet att talibanerna med stöd av USAs pengar i koranskolorna i Pakistan formades. Och då skulle då sunniterna i Afghanistan ta över, inte låta shiiterna ta över där. Och det lyckades de. Sen var det Iran som de misslyckades på något sätt. Sen blev det Irak och Syrien. Och Irakkriget var precis så att man skulle bryta också, så att säga, inte tillåta möjligheterna att det här shiitiska bältet från Afghanistan, Iran, Irak och sen Syrien komma till Libanon. Och då var det Israels intresse var i centrum. Och då Assad och Syrien skulle försvinna. Skulle då en amerikansk stödregering ta över. Och det har de försökt med 1000 olika former också under kriget. Inte att Assad inte var en diktator och förtryckare, men problemet var att det ser vi vem som har tagit makten. Som har mördat framför kamerorna, halshuggit folk av Daesh. Och vet vi vilka som har gett pengar till dem. Och dessutom vet vi var ideologin kommer ifrån. Och från Saudiarabien och amerikanska baser där. Och vet vi hur de har, som Trump en gång i tiden avslöjade, att de skapades av Clinton och de, alltså Daesh, och stöddes. Så det var en politisk, så att säga, plan som förverkligades. Och det vet vi idag att Syrien är, som USA säger, det amerikanska statens egentligen, amerikanernas politiska bas och också militära bas. För att det amerikanska lilla militära baset har det är så stor och, så att säga, stödjer Israel och stödjer sina planer i området. Så att det shiitiska bältet som skulle hjälpa Hezbollah skulle brytas. Och det gjordes. Och precis när det gjordes attackerades Hezbollah. Och vet vi med de här pagers och så vidare. Och när det attacken, då trodde de att Hezbollah är för mycket försvagad. Då var det Iran stor. Och det vet vi att de andra länder som de hade planer för har redan genomförts i 6 andra länder. Och nu blev det Iran. Och attackerna i juni förra året, första gången, misslyckades. Och andra gången USA kom direkt in. Och det misslyckades också. Så att det är det sista sättet som ska, så att säga, besegras och delas i små stater. Och inte vara det stora Iran som kan skapa problem för väst och framförallt USA. Mm,
just det. Och alltså, hur ser det ut med Irans allierade utanför den muslimska världen och utanför den liksom arabisktalande världen? Vilka allierade har man?
Den frågan, får jag svara på den frågan, måste man också påminnas om att Iran, det är klart att det är en islamisk regim som nu har makten. Men motståndet mot USA går tillbaka mycket, mycket, och mot väst, så att säga, västländer, går långt tillbaka till konstitutionella revolutionen 1905. Vänstergrupperna, nationalistiska grupper som alltid kämpat, och religiösa egentligen hade inte så mycket att säga till. Men det var en speciell, så att säga, arrangemang när iranska revolutionen, alla insett att det går inte att stoppa. Så gjordes en överenskommelse med Khomeini och de här religiösa för att de skulle leda då. Annars skulle vänster, och då under den tiden också var kalla kriget, måste man komma ihåg, och Sovjet i området, då trodde de att de här vänster kommer att alliera sig med Sovjet och då blir det en sovjetstat i Iran och så vidare. Då välkomnade de det religiösa ledarskapet som i början också lovade samarbete med USA. Men problemet sen efter det här är det att de länder som är allierade med Iran, i början var man lite försiktigt, men naturligtvis Kuba, Venezuela, många andra länder också som hade antiamerikanska, så att säga, en historia av kampen mot USA, närmade sig den islamiska republiken och deras motstånd. Vi vet att Venezuela och Chavez var väldigt nära, så att säga, samarbetspartner med Iran. Och många andra, så att säga, delar av världen som naturligtvis inte är staterna kanske direkt. De allierade, vet vi vad som händer idag. Venezuela är borta från historien av motstånd. Utan de besegrade på ett konstigt och mycket speciellt sätt. Kuba står på tur. Och Iran måste naturligtvis krossas. Det kan man inte. Det är omöjligt. Det här talet om fred och fredsförhandlingar och så vidare vet alla att det är spelfolkare igen. Det vet man att Israel tillåter inte med sin stora lobby i USA. Det globala sionismen tillåter inte Iran att fortsätta av en enda anledning. Inte av religiösa anledningar eller något annat. Det var bara om självständigheten. Och att Iran är ett stort, starkt land med mycket olja och mycket naturtillgångar. Och väldigt högutbildade personer som har en lång historia, gått tillbaka 100 år av utbildningens vikt. Och, som gör de här missilerna så, som görs hemma. Och vi vet att det är väldigt svårt. Bara ett exempel. När Hamas-ledare, en del så att säga, Hamas-förhandlare var i Qatar, som är USAs bas naturligtvis. Och Israel kom och bombade dem. Sen kom det fram att alla luftfars, så att säga, antimissil- och luftfarssystem som Qatar hade har varit helt döda. Ingen kunde skjuta någon israelisk dronare eller flygplan. Varför? För att alla de har en kod i Pentagon som man slår av dem. Samma sätt när de attackerade Iran i Irak, alla luftfars som är amerikanska är slagits av. Då har man kod som man gör att man kan inte skjuta på dem. Så problemet med Iran just idag ser vi att eftersom de har gjort de här militära utrustningarna själva så kan de inte göra det. Att slå om, att sen kan de komma och bomba. Så enkelt är det inte. Och det är det som är problemet för Pentagon i USA. Det är det som, och naturligtvis de befarar att Iran närmar sig Kina och Ryssland. Och det måste vi veta, i Iran efter revolutionen tills nu har varit två grenar inom den islamiska republiken. En som ville att Iran närmar sig öst, Kina och Ryssland. Och som var närmare den före detta ledaren då, Khamenei. Och en grupp av så kallade reformister och liberaler som nuvarande presidenter och regeringarna förutom en Ahmadinejad har alltid varit på den planen att vi måste samarbeta med väst. Att man vill närma sig så att säga väst och USA och Europa och så vidare. Och de här två grenarna finns också. Och det är de som har lurat det iranska folket av förhandlingarna hela tiden. Och bombades mitt i förhandlingarna. För att den andra har alltid sagt att det kommer inte USA eller Israel tillåta Iran vara ett land i fred och kunna sälja sin olja och bli stark. Och det är det problemet vi ser idag. Och all det här talet om förhandlingar och den offentliga lögnen, tro inte att den svenska regeringen inte vet det. Tro inte att Europa inte vet det. Det här så att säga gamla koloniala makten England inte vet det. De själva har skapat Bahrain och alla de här länderna. De vet de här historierna, men de ljuger offentligt. Och de mainstream media kommer inte publicera någon av de här sakerna. Eller ta dig till SVTs studio och säga, berätta för oss varför Israel och USA ljuger att de vill ha fred. Iran är farligt. Kärnvapen är farligt. Alltså all det här historia som görs gång på gång. En gång är det Iran dödar sin egen befolkning. Om du dödar så kommer vi bomba. En annan gång är det att det är Hormuzsundet som nyligen har blivit problem efter det här. Eller Iran hjälper terroristerna i Europa. Och i Sverige har vi haft det stora lögnet och stora propagandan när Iran betalar gängkriminella för att döda iranska i exil. Och det är så intressant.
Ja, den har jag inte ens hört, men intressant.
Ja, det här är jättemycket historia under de senaste tiderna. Att de kopplar ihop dem. För att den svenska regeringen, som är också det, Israel stödjare och det vet
och
vi.
Konstruera samtycke liksom, till invasioner.
Exakt. Uh-huh. Att det svenska folkets intresse står vid precis Israel och amerikanska folkens intresse. Och inte har en självständig så att säga, politik för detta. Mm. Så den här lögnen drivs också i Sverige och i andra länder. Vi har sett, man kan titta på CNN, BBC, Voice of America, vad som helst. Så säger ni att det är samma historia som gång på gång upprepas. Och försöker man skapa det som kallas inom forskningen för metanarrativ. Det vill säga stora berättelsen som ska gå hem. I sofforna, alltså framför tv och radio och i tidningar, att så är det verkligen. Åh, mollorna i Iran. Åh, det och det. Men naturligtvis, även om man kanske har kritik mot Israel eller USA, då blir det personligt. Det är Netanyahu och det är Trump. Mm. Inte det system som skapar dem. Inte 85% av israeler som säger wipe out. Alltså döda ut alla palestinier. Och det vet vi att israeliska forskare säger det. Men det kommer inte fram.
Nej, utan då framställs det som att det är några galna individer. Liksom, och den här ledaren och folket tycker inte som han.
Precis.
Utan, ja, så. Mm. Ja, och hur skulle du säga att om vi hoppar lite till sanktionerna som har varit mot Iran. Hur har det liksom påverkat den senaste tidens utveckling skulle du säga? Och alltså tillbaka, vi kan säga cirka 2 år tillbaka.
Ja, sanktionerna har en lång historia. Precis började efter revolutionen, det vet vi. Och i 48 år av sanktioner. Det har drabbat väldigt många. Och vi vet även Iran inte kunde köpa medicin länge. Det är inte bara de här 2 åren. Och det på gott och ont har påverkat Iran. Det vill säga på ett sätt har lett till att Iran hittade alternativa så att säga, samarbetspartner eller områden för att importera för att kunna ha ekonomiska relationer med som Kina, Ryssland, gamla ryska sovjetiska republiken som nu är självständig, Uzbekistan, Tadzjikistan och så vidare. Det hjälpte till någon form av utveckling i Iran som förstärkte självständigheten. Det är därför där i de senaste bombningarna av Iran, det är så intressant. Universitetet i Teheran som är tekniska universitetet Sharif bombades sönder. Som all data av så att säga forskningen i Iran fanns egentligen. En av dem, men det är det viktigaste. Det andra var Institut Pasteur som tillverkar medicin, alternativ medicin i Iran, att inte vara beroende av internationella så att säga stora företag, medicinska företag. De här bombades, sjukhusen bombades. Och det är så intressant varför det är. Varför bombar ni ett universitet och varför bombar ni så att säga, en institut som producerar vaccin och producerar medicin för barn och så vidare. Cancermedicin egentligen producerades för att det var sanktionerat. Trots lögner som du sa, nej, det är inte sanktionerat. Även från Obamas tid. Under Obamas tid var sanktionerat. De senaste två åren sanktionerna egentligen när den de fattat att Iran hittar alternativ och sanktionerna inte fungerar som det ska. Och även sanktionerna för oljan inte fungerar så bra. Då kriget var alternativet naturligtvis. Men det är klart att ökade sanktioner påverkar väldigt mycket många människor. Och indirekt leder till död. Och det är inte bara jag som säger, FN har sagt, inte bara i Iran, i alla länder i USA inför sanktioner. Kuba idag står inför väldigt katastrofala situation där kubanska regeringen har visat och många andra internationella organ att folk dör av brist på mediciner, brist på syrgas, brist på väldigt mycket. Och de här och helt enkelt brist på bränsle. Som också USA har infört en blockad, alltså körblockad. Och det är klart att de här sanktionerna, det har också gjort i Irak innan Saddams fall. Så det, sanktionerna är en ekonomisk krigsföring som måste kallas ekonomisk krigsföring och inget annat. För att USA inte, alltså vill driva sin egen linje i världen och vill försvara och förstärka sin herravälde i världen. Så Iran har påverkats väldigt mycket såklart av sanktioner. Men dessa sanktioner är egentligen ekonomiska krigsföring. Och det är precis, visste väldigt många att det leder till krigsföring så småningom. Direkt och indirekt. Indirekt har funnits sedan länge där man utfört mord på vetenskapsmän och kvinnor. Mord på politiker i Iran, mord på viktiga personer, det har man gjort. Det är det statsterrorismen som USA och Israel står för. Det är klart att det har skördat många liv i världen runt omkring, men även här i Iran då. Så sanktionerna påverkar, men som sagt, iranierna är vana med sanktioner. Det är det som har de visat i 48 år. Även om regimen är diktator, även om regimen är inte har inte så stöd, folkligt stöd som man tror. Men under senaste år, så att säga, kriget har stödet ökat markant. Precis mot vad USA ville. Att folk skulle komma på gatan och omkullkasta regimen, störta regimen. Det blev precis tvärtom. Många, även iranier i exil som är vänster, så att säga, försvarar iranska självförsvar. Så att säga, rätten till självförsvar. Många av oss som är i exil, vi kan inte åka tillbaka till Iran. Vi kan bli arresterade, fängslade, mördade. Men vi försvarar Irans rätt till försvar, till självförsvar. Och jag tror att alla sunda människor i världen kan göra det. För att det här är en imperialistisk, påtvingad krig som mördar, dödar människor. Precis som man gjorde i Gaza och i Libanon. Och västländer står med skam för, alltså, som måste de bära med sig hela historien och se till att det händer. Och dessutom, inte bara se till att det händer, utan också beväpna Israel. Så det förstår inte jag verkligen. Nej. Hur är det möjligt?
Ja. Hur ser relationerna ut med Irak idag?
Mellan Iran och Irak?
Ja, mellan Iran och Irak. Jag tänkte på, alltså, för att koppla lite tillbaka till just det här med dels allierade utanför den muslimska världen och sen inom Västasien också. Ja.
Relationerna med många länder nu skaver, det vill säga är svårt. Och småländerna runt Persiska viken vet vi. De är amerikanska så att säga proxys och amerikanska så att säga provinser och vad de det kallas. Eller mjölkko, kanske rättare sagt. Irak är väldigt komplex. Som jag sa i början, Irak skapades 1922. Det var av tre provinser som ottomanska riket hade när de slog sönder ottomanska riket, som de imperialisterna kallade för den Europas oroliga barn då. Och då England och Frankrike framförallt delade ottomanska riket i små arabiska länder, de här provinserna runt Persiska viken, också Irak, som var tre provinser, det kurdiska i norra Irak, det var sunniterna i centrala Irak och sen shiiterna i södra Irak. De slog ihop allihopa. Och då, eftersom det fanns olja både i söder och i norra Irak, så att ottomanska riket eller Turkiet skulle inte få tillgång till olja. Det var det grunden till Versailles-freden. Och då gjorde det att de skapades och de egentligen påtvingades ett land som Irak. Och första kungen naturligtvis tog dem från Saudiarabien och satt där. Så Irak, även idag, jag skrev för länge sedan tillsammans med en av mina kollegor från USA, Tom Burns, en artikel om att precis när Irakkriget började, eller amerikanska kriget, det är fel att säga Irankriget exempel, det är amerikanska krig. När amerikanska kriget började i Irak-attackerna så skrev vi en artikel om att Irak kommer att bli tre länder då, eller små enheter. Det kurdiska som nu är självständiga och Israel har där sina baser och så vidare. Det centrala har varit historiskt sett Saddam Hussein och de här sunniterna alltid hade makten efter Iraks självständighet. Och shiiterna har varit så att säga motståndet då. Och nu ser vi också Iran har väldigt stort stöd i södra Irak och branschen satsar shiiter som utgör majoriteten av befolkningen, mer än 56%. Och irakiska staten har alltid varit försiktigt och det är en kombination, presidenten är kurd så att säga, och statsministern ska vara shiit, för att precis det som var i Libanon, det ser vi. Libanon också är en sådan skapelse som nu har fortfarande problem. Staten står och tittar när en annan stat bombar landet. För att det är mot Hezbollah, det är mot den gruppen, inte vi. Irak, nästan samma sak. Kurderna, vissa delar av kurdiska befolkningen och politiska organisationer samarbetar med USA och med Israel. Och det var det som var syftet med att beväpna bomba deras. Dem.
Jag tänkte också nu på i senaste kriget hur alltså, baser i Erbil bombades
av Iran. Mm. Precis. Och södra Irak, shiiterna som studerar Iran.
Mm. Jag tänker också, det som ju har blivit väldigt påtagligt nu i Sverige till följd av tänker jag 12-dagarskriget och nu USA och Israels senaste attacker och så, det är ju att svenska politiker knappt vill stå upp för folkrätten. Så oavsett om man liksom är antiimperialist eller ej, så har vi ju faktiskt en FN-stadga. Alltså aggressionsförbudet som alla ju borde stå upp för. Och det kan ju uppenbarligen inte politiker göra nu i den här situationen med Irak. Hur har vi hamnat här?
Ja, i Sverige...
Förlåt, Iran. Jag tror jag råkade säga Irak. Iran.
Sverige, när jag kom själv till Sverige då, var 88. Det var precis efter mordet på Palme. Det var fortfarande Sverige som världens samvete. Det var, men jag valde inte Sverige. Jag måste bara säga att det var smugglaren i Turkiet, så det bara där kan de ju. Så kom vi hit. Men Sverige var en annan, så att säga, ett annat Sverige än vi har idag. Och fortfarande socialdemokratin var stark. Fortfarande Sovjet har inte upplöstes. Och precis efter det, från början av 90-talet, där borgerliga partierna tog makten med Carl Bildt, och började en väldigt stark nyliberaliseringsprocess som egentligen Socialdemokraterna också bär ansvar för sedan på 80-talet och Kjell-Olof Feldt och nedmonteringen av låntagarfonderna. Den här nyliberala politiken fortsatte både av Socialdemokraterna och av så att säga höger. regeringar under tiden. Reinfeldt och Persson och alltihopa. Persson nu är förresten chef för största bankerna, för största banken i Sverige. Så de här som gick i tåget på gatorna sa det sista striden där och ja, hela arbetare i världen förena er, så sitter i Swedbank idag och tjänar miljarder på det.
Ja.
Men de här, och det vet vi andra ledarna också, alla de här nyliberaliseringen av systemet som skedde med nedmontering av välfärdsstaten. Och då förlorade man det stödet och så att säga, som man hade bland fackföreningsrörelsen och så vidare. Det här är en högervridning som skedde, som alla visste att det leder också till rasism. Att rasistiska partier får mer att säga till. Eftersom vi, en del pratar om kapitalism och det Marx själv också gjorde det. Men efter Marx, en stor forskningsrörelse som forskat om racial capitalism. Att kapitalism alltid varit rasistisk. Att kapitalism skulle inte fått fäste i Europa och i världen utan kolonialism. Det vet vi. Guld från Latinamerika och allt det här med började Spanien och Portugal och så vidare. Och sen de andra tog över. Och utan dem hade slås ihjäl befolkningen. 80% av så att säga, ursprungsbefolkningen i Latinamerika dog av sjukdomar som de bad med sig av Europa eller slogs sönder. Och sen många andra länder, Afrika och så vidare. Det vet vi att det alltid varit rasistiskt, kapitalismen. Och det kapitalist-rasistiska när det socialistiska eller socialdemokratiska perspektivet försvagas, så kommer det, så solidaritet försvagas, så kommer de här råa liberala fascismen tar över. Och det började med att de här nyliberaliseringarna lett till att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010. Jag själv var utredare, rade fram en utredning 2006.
Just det, minns den.
Ja, och så regeringen och minister säger, ja men alltså du är forskare, du är forskare, du kan säga vad du vill. Men jag är politiker och är mån om att socialdemokratin ska behålla makten. Jag sa, då är du beredd att sälja din själ till höger för att behålla makten. Vad är det som är bra? Makten är för att förändra. Så är det demokratin. Men om du behåller makten för maktens skull, vilket han fattade ingenting där, Jens Orback som var minister. Men i alla fall, de förlorade. Och det visste vi redan då i min utredning. Och också ett europeiskt projekt jag var ansvarig för, som boken publicerades av Routledge, Racial Discrimination heter det. Och där var det europeiskt projekt, 8 länder var inblandade. Vår enkla resultat var att om man fortsätter med den nyliberala, så att säga, linjen, så kommer rasistiska partier att ta makten i varenda land i Europa. Eller tvinga de etablerade partierna att anamma deras partiprogram. Det är precis det som hände i Sverige. Socialdemokraterna kopierade Sverigedemokraternas, Moderaternas och så vidare. Moderaterna och de andra kopierade. Och alla försökte bli likt Sverigedemokraterna, för att när du monterar ner välfärdsstaten, när omfördelning av resurserna försvagas, så fattiga äldre, pensionärer, unga som inte kan komma in på arbetsmarknaden, inte får stöd, börjar leta efter en förklaring. Så de här partierna ger väldigt klar en förklaring som har en historia av kolonialism. De andra är ansvariga, de tar våra jobb. Om du inte går till jobbet och får jobb, då går du på socialbidrag, du tar våra socialbidrag. Så det och den, kan säga, etablerade media som hoppas att någon gång i framtiden kan ställa sig inför rätta någonstans. Att de är orsaken till det eländet. Inte bara de, men de förstärkte det. De gav en metanarrativ berättelse av de andra som problem. Invandrarna kunde inte vara. Antingen måste du vara resurs eller problem. Bara det här tänk. Antingen måste du hjälpa till med någonting. Eller är du ett problem. Men det är inte så för den svenska befolkningen. De kan vara som svenskar. De har rätt att vara som människa. Men det har vi inte. Och det har inte vi. Men precis det som har hänt, att idag har vi nästa största politiska parti i det här landet, en rasistisk, sionistisk parti som allierade med andra rasistiska, sionistiska partier som Moderaterna och Kristdemokraterna, väldigt öppet försvarar folkmordet på palestinier, väldigt öppet försvarar brott mot internationell lag. När man frågar Sveriges statsminister vad anser de USA och Israels attack mot Iran som är mot FN-stadgan. Då säger han det beror på resultatet.
Just det.
Om iranska regimen försvinner så blir det bra, annars är det inte bra.
Mm. Är det rasismen då, tänker du, som gör att, att FN-stadgan nedmonteras, eller tänker du att det är en liksom successiv process?
Precis, det är alltså kapitalismrasismen helt enkelt. Mm. Så länge FN kunde nyttjas för USA och imperialisternas syfte och var de inte så starka eftersom det fanns också andra sidan Sovjet, då kunde man där ha de här lagarna som USA själv har varit med och stiftat. Men alltid brutit mot. Det ska inte vi glömma. Det bryter inte nu. Militärkupperna i världen, attackerna, allt det här vet vi. Och därför, de här lagarna fanns det för andra. Tänk precis som det här brottsmåldomstolen, internationella brottsmåldomstolen i Haag. Hur många har den dömts? Vilka har dömts? Så fort afrikanska ledare tas det och döms ett efter ett och arresteras och så vidare. Men det gör inte amerikanerna, bomber mot Hiroshima. Alltså alla de här Vietnamkriget, alla de här fosforbomberna och Israels nu folkmord. Ja, det så är det tyvärr.
Ja. Ja, men tusen tack Masoud. Vi ska avrunda och vi får fortsätta våra samtal någon annan dag förhoppningsvis. Och ja, jag ser fram emot att läsa texter av dig fortsättvis. Och ja, tack så jättemycket för att du kom hit.
Tack så hemskt mycket att ni gav mig möjlighet att samtala
om
ämnen som är så intressant.
Ja, och tack till alla ni som har lyssnat. Vi ses i nästa avsnitt av Parabolpodden.